Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Haraldsdotter och Kensén, viktigt på riktigt. Hallå Linda!
Hej Mia!
Ja, vad gott att se dig. Det är
Ja,
så länge sedan vi
verkligen.
sågs.
En hel vecka
Ja, det är
måste det ha
mer.
varit. Är det?
Vi poddade
Nej,
inte
det
förra
gjorde vi
veckan.
inte. Vi hördes
Nej,
då. Sant.
precis. Och i den här veckan är det ett sånt där avsnitt igen när vi har en härlig gäst. Så vi säger varmt välkommen till Micke Gunnarsson.
Tusen tack. Vilken härlig energi. Ja, man blir glad hela jag när jag sitter utanför.
Det här är det bästa med att podda. Man får så mycket härlig energi.
Ja, precis. Precis. Ja, men det är ju därför det är så himla kul att podda och det är så fantastiskt roligt att få förmånen att ha de här intressanta samtalen, både du och jag Linda, men också när vi har gäster. Och jag menar Micke, vi känner ju inte varandra överhuvudtaget, så det här är ju bara ut på hal is. Bambi-benen står åt alla håll och det är så grymt härligt.
Oh, shit alltså. Och
Så,
på ett sätt känner jag att man känner varandra ändå.
eller hur?
Ja.
Man gör ju det i
Ja.
hjärtat. I
Ja.
hjärtat. Nej men, och du sa ju det faktiskt så klokt innan också, just det där att det där med att prata. Jag tänkte på det när du sa det, att det där med att få prata direkt från hjärtat, hur viktigt det är. Och det är ju en av anledningarna till att du och jag, Linda, gör den här podden och Micke, att du brinner för det du gör. Att få prata från hjärtat och visa andra människor att det är där det händer. Det är det som är så häftigt.
Bland annat.
Ja, ja.
Vi har ju hjärna att tampas med också.
Ja,
Och en,
såklart.
ja, allt.
Ja,
Ja.
precis. Vi måste ju ha en processor som processar om det som ska komma på hjärtat, tänker jag. Ja. Men du Micke, alltså, när jag skrev till dig och frågade om du ville vara med i våran podd så skrev jag till dig att alltså, jag bodde ju nere i Blekinge i 28 år och började ju följa dig när du började ge dig ut i skolorna. Då hittade jag dig och tänkte dig, wow, här är en man som brinner för någonting och som gör någonting av det som du brinner för. Och jag tänker att det är ungefär den bilden jag har av dig när jag har följt dig genom alla de här åren, att du brinner så otroligt mycket och så gör du någonting av det som du brinner för. Och det tycker jag är så grymt coolt.
Wow. Tack så hemskt mycket för den definitionen eller något. Den har jag aldrig hört, men den fick mig att nästan bli lite tårögd faktiskt.
Vad har du
För jag
aldrig
känner...
hört det budskapet?
Nej, inte så tydligt. Inte
Nej.
så tydligt formulerat som du Mia gjorde nu. För det är verkligen så att det har funnits en sån, alltid en stark eld och ett stort hjärta. Och någonstans tror jag den gemensamma nämnaren är kärlek på något sätt. Att älska, att leva liksom. Och det har tagit sig så mycket olika uttryck på min egna inre resa. Så att det har verkligen blivit så att jag har... Sen jag vet inte om ni har gjort human design, men jag är ju manifesting generator. Så att det är inte konstigt att mycket av det jag brinner för blir manifesterat. Men det är verkligen så att jag har... Det var fint du sa. Jag behövde det just idag, kände jag faktiskt med. Att få påminna mig om det, att de beslut jag tar nu och de ibland utmanande beslut jag tar jag... Många säger kanske just nu att jag är modig och så, men jag känner mer att jag har aldrig kunnat gå emot mitt hjärta innan, så varför ska jag göra det nu? Och så får jag bara ha tillit igen till att livet vet vad livet håller på med när det gäller Micke Gunnarsson. Och så hakar jag på där. Och för mig har det nog blivit också... Jag har nog gjort det tidigt, bara för att du sa så. Jag har inte själv varit så medveten om det, att jag har på ett sätt verkligen tidigare också lämnat över mig mer till livet än till mig själv. Alltså jag har mer hakat på livets nästan som en kallelse och önskan kring vad jag ska göra. Jag har aldrig haft en plan. Jag är ingen bra planerare och jag är inte så bra att använda min hjärna heller, kan jag ibland tänka så att det har mer blivit att jag har följt liksom intuitionen. Och jag tror att ännu mer idag kan jag förstå vikten av att, och det låter kanske dramatiskt, men att nästan mer eller mindre lämna över sig. För mig kan jag känna ett överlämnande av mig själv. Så jag tar väck mig själv och mer får bli en kanal och säga, kom och ta mig livet, här är jag. Jag är redo, jag jobbar heltid för dig och jag vet att du står för kärlek och så kör vi. Och sen har jag ingen aning, kan jag säga, vad det verkar ta vägen med mig. Ingen aning. Men jag har kul och jag har ett jävligt spännande liv. Och jag vet att jag kommer inte dö ospännande. Alltså jag kommer känna att jävlar vilken resa det där blev alltså. Och det är så jag vill lämna min kropp. Jag vill inte lämna den på något annat sätt. Jag vill ta risker. Jag vill leva på ett sätt där jag ser igenom illusionen av vad galet det här egentligen är. Hur vi människor är så vilsna att vi är så lurade av oss själva, vårt ego. Och jag vill verkligen skratta med ändan in i kaklet. Och så tar jag nästa resa. Men jag läste någonstans, jag skrev något citat också. Det här, den största risken som jag ser i mitt liv, det skulle vara om jag dog och inte har tagit några risker. Mm. Det vore hemskt. Där vill jag vill inte. Och det kommer jag inte göra. Jag kan inte dö och känna wow vad jag missade hela mitt liv. För det kan jag inte. För jag känner mig mer och mer levande för varje dag som går. Och då betyder det inte att jag alltid mår bra. Alltid är lycklig och att allting bara snurrar. Bara wow. Det är det inte. Utan det har också varit jävlar primalskrik och rebirth. Och kravlande på madrasser och snora och blöda och... Jävlar vilket jobb. Men jag är glad också för allt det jobb jag har jäkla gjort. Och det är viktigt. Så, det var bara det jag ville säga.
Underbart.
Wow, vilken inledning.
Och det jag ser hos dig, Micke, nu när du pratade där, så känner jag så här, det som har blivit lite din, jag har ju inte följt det lika länge som Mia, men det jag ser när du pratar nu är att lilla Micke är med väldigt, väldigt mycket. Alltså det lilla barnet i dig som leker och har kul. Det är, där, det är det man kan se ibland hos vuxna. Att det liksom inte får riktigt komma fram. Mm. Men det ser jag att du har båda dem. Alltså ja. Du är verkligen ditt lilla jag och vuxna du på något sätt.
Ja, det är jäkligt spännande också att du säger så. För att då tänker jag så här att ja, jag har verkligen barnasinnet kvar i mig. Mm. Jag är en... På det sättet är jag nog en ganska orädd 50-åring. Där har jag mycket barn. Och barn för mig då blir också liv, nyfikenhet, leksamhet, orädsla, förundran. För det tycker jag mycket representerar barn. Liksom, att de är ständigt förundrade över vad som helst. Jag brukar säga att ett barn kan ta ut en snorkråka och bara wow, vad är detta? Liksom. Jag kan verkligen känna det. Så jag känner mig levande. Däremot har jag behövt göra en resa för kanske 16 år sedan, där tyvärr den lilla Micke-barnet skulle vara vuxen. Mm. Skulle ta vuxenansvar och vara pappa och förälder och partner och allting. Och det var en orättvis kamp för en liten grabb på 8-9 år. Det ska inte en sån... Så det har funnits en väldigt viktig resa för mig att se barnet, bli vän med det, också möta mitt barn som... Vad ska jag säga, också fick utstå vissa saker som liten som han, den där lilla grabben hade fått helt om bakfoten. Mm. Alltså han trodde det var hans fel i många avseenden. Mm. Och det behövde jag hitta sätt att frigöra honom så att han kunde känna, okej, det var inte mitt fel. Det var inte mitt fel. Och det har jag behövt läka ihop liksom. Mm. Så när du säger det lilla Micke, så han finns med. Men han får inte mer ansvar än vad han ska ha, så den lilla jäklen. Men sen är han med och leker igång mig. Jag tänkte på bara i helgen på retreatet, liksom, hur han verkligen såg till att jag dansade och hoppade och så. Vi hade så kul ihop. Liksom.
Wow, vad härligt. Men du, alltså det är så här, många av våra lyssnare, de är där i livet, i ekorrhjulet. Mat, äta, sova, jobba, betala räkningarna. Ha en önskan i bröstet om någonting annat. Det här som vi beskriver nu. Det som du inledde med. Att liksom våga kliva utanför den zonen. Och verkligen bejaka sig själv. Så jag tänker så här, när de lyssnar, vad skulle du vilja säga till dem då? För jag tänker, det du beskriver, det är ju, det tänker jag att det kan alla göra. Alla kan komma dit hem, lyssna på den delen av sig själv. Men det som du säger, det krävs ett jobb, det krävs faktiskt också mod. Du pratar om det. Men jag tänker så här, när man lyssnar på den här podden och bara känner, wow, Mickes energi, jag vill också vara i det där, att bara leka, bejaka livet, lämna över mig. Vad skulle du vilja säga till dem?
Ja, men det första som kommer till mig är att längta och vänta inte för länge liksom.
Just det.
Och förstå att vi alla är på väg att dö. Att det går i samma, alltså vi vet aldrig, alltså, men jag vill också säga, så att det jag känner när du säger så här, om jag verkligen känner in, så om jag hade haft nu någon framför mig som hade uttryckt sin längtan att jag längtar, jag vill inte, lalala, då hade jag väl försökt hålla den personen utifrån att titta på det lite närmare, vad är det för längtan, och framförallt då, vad är det för rädsla, vad är det för valda sanningar du väljer att tro på, är det dina sanningar, hade kunnat utforska det i något slags samtal kanske. Men det jag är väldigt observant på idag, som jag inte har varit innan, men som jag verkligen är observant på idag, det är att jag vill inte att någon annan människa ska vara någon annanstans än den är. För det är så lätt att vi människor som jobbar med personlig utveckling, i terapeuter, healing, allt vad det nu kan vara. Det är så lätt att vi inte ser vårt egna ego och börjar gå över och tro att jag har sanningen och svaret för en annan människa. Mm. Att du borde, du skulle, varför gör du så? Utan låt människor vara. Mm. Människan, alla är precis där de ska vara. Risken är att jag går över för att jag har något behov i mitt ego eller medberoende eller vad det nu kan vara. Så att jag börjar gå in och manipulera och kontrollera en annan människa. Och det här tror jag är väldigt viktigt att själv fundera på. Mm. När vi sitter där och vi måste inspirera, vi måste göra. Mm. Ja, vad fan, du ser först till att få rätt på dig själv. För att vi måste vara försiktiga där. Sen menar inte jag att vi kan sitta här och dela med oss. Och är det någon som är redo, är det någon som är där, så kan ett sånt här samtal, fan, jag ska också börja dansa. Och så händer det. Men det händer för att det ska hända. Och det ligger utanför vår kontroll. Det är inte vi tre som ser till att Lasse och Britta nu står och dansar hemma. Utan det är en mycket, mycket större plan som inte, i alla fall för mig så resonerar jag, som inte jag kan ens ha svaret på. Bara så att man inte börjar ta sig själv på för stort allvar. Jag la ut någon sån text, tror jag, min app för ett tag sedan. Just att jag läste inspirerats av någon 12-stegsprogrammet. Men för medberoende, men det fanns någon liknande där jag skrev någon text om, alltså jag vet själv, ja, nu måste jag känna in det här. Ja, fan, det är viktiga grejer. Jag kan se mig själv, de mest svåra beslut jag har tagit är att bli nykter, separationer, det har varit vissa viktiga saker som man inte bara snyter näven liksom, utan fan, där det verkligen har krävts mod, där det verkligen har krävts att jag fått känna smärta, lidande. Jag har varit så jävla rädd. Jag har legat i timmar i duschen på golvet av rädsla i vissa beslut jag behövt ta. Men jag har tagit dem, och då har jag kunnat se så här, att det är som att man står på en plats, precis som du också uttryckt med, där jag vill inte vara där längre. Det börjar göra för ont. Jag känner att det inte är rätt. Min längtan efter något annat. Det kan vara ett nytt jobb. Det kan vara en partner. Det kan vara ett annat liv. Bo på någon annanstans. Eller vad det än är. Ett beroende. Så känner man till slut att det här går inte. Och plötsligt då, för mig, så är det precis som att det öppnar sig en bro. En väg. Man kan nästan se en bro. Och där det är så dimmigt. Så jag kan inte riktigt heller se vad bron leder mig. Men jag vet någonstans, och det känns som att jag får en hand i ryggen, att du ska börja gå över den här bron. Och jag kan se mig omkring, alla som står där, och jag blir rörd, för det har stått så många på andra bakom mig och sagt, gå inte, vad fan håller du på med? Du kan inte göra, där de projicerar så mycket av sin egna rädsla, och jag förstår att de gör det. De kan inte göra något annat. Eller att det kan vara avundsjuka. Men så bara känner du, jag måste gå. Och du, det finns ingen tvivel. Och du måste gå. Och så börjar du med dina taffliga små steg. Och du ser inte ens var du är på väg. Men du bara går. Och du blir längre och längre bak. Och du bara, du tappar den tryggheten. Allting liksom, om det är separation, vad den är, så finns det 1000 frågor som du inte ens har svaren på när du börjar gå ut på den här jävla bron liksom. Men du gör det. Och sen händer det. Och det kommer alltid hända. Och är det du som lyssnar på detta, känner du igen dig att du är på den bron nu, eller att du är kallad att gå där, så vill jag bara säga en sak till 1 802 %, att ganska snart när du börjar gå, så börjar den här dimman skingra sig, och plötsligt kommer du se människor som du kanske inte vet vilka de är, men du känner ändå att du vet vilka de är. För du börjar komma hem till en tribe, en lösning, ett nytt liv som kallar på dig. Och när de står där, så kommer de bara stå med öppna armar. De kommer heja på dig, de kommer hjälpa dig den sista biten. Och när du kommer över på den sidan, så kommer du förstå fullt ut varför du var tvungen att gå över den här vägen. Men det som är viktigt här är, när du vänder dem då, och kanske för första gången i ditt liv slappna av, känna att du, wow, här kan man dansa och det känns hur lätt som helst. Här kan jag vara en pesad näsa och ingen skrattar åt mig. Wow. Wow. När du vänder dem då och tittar över bron och ser dina kamrater som står där, oavsett vilka det är, kan vara dina barn till och med, så kan du aldrig tvinga dem över bron. Och du ska inte ens börja locka eller stå med affischer, kom hit, eller sälja reklam eller ingenting. Utan du kan bara stå där och sända kärlek från den platsen du är. Men skulle du se att någon börjar gå över bron, då kommer du också sträcka ut dina armar. Men du måste vänta till dess. Du får inte forcera. Och jag tror många gånger, det var bara precis nu innan vi gick in i den här podden, så fick jag ett mejl där det stod en som behövde hjälp. Liksom, hur ska jag kunna förändra min syster? Och jag tänker bara, nej, du ska inte förändra din syster. Du ska stå kvar i din kärlek till din syster. Och lita på att hon behöver göra den resan hon behöver göra. Även om det är smärtsamt i dig. Jag vill bara ge den bilden på något sätt. Jag har aldrig beskrivit den så här, känner jag. Men för mig så ser jag det så tydligt just nu. Och jag tror också för att jag själv har behövt gå över ytterligare en bro. Just ganska liksom aktuellt nu i mitt liv. Och jag kan bara återigen säga bara, åh, vad glad jag är att jag gör det. Mm. Wow. Wow.
Wow. Wow, vilken fin beskrivning. Verkligen så vackert. Tack snälla Micke för den.
Jag blev så berörd, för jag känner verkligen exakt det du beskriver med bron. Att det har varit så många gånger man har stått vid bron och alla skriker nej, 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 nej. Och man känner bara, men jag måste få testa. Mm. Och det är väl det som, precis som du säger, där med att man då får höra att man är modig. Mm. Det där ordet, det händer någonting i mig, för jag blir liksom så här nästan förbannad. Jag är för fan inte modig. Jag gör bara det jag måste. Mm. Alltså jag har fått höra så många gånger att jag är så modig. Och jag vet inte varför jag provoceras av det ordet, men det känns som att modig blir någon prestation av något slag. Men när man går över bron, som du sa Micke, man är på andra sidan och man får den här utsträckta armarna, de här vännerna som man har längtat efter, så är det ju bara lugnt och kärleksfullt. Och sen händer saker också, men det är inte modigt på det sättet, tycker jag.
Nej.
Och jag det är också modigt, absolut, men ja, det hände något för mig när du sa det där. Jag blev lite ledsen, eller berörd liksom.
Men jag kan också tycka ibland när folk säger till mig att det är modigt, jag har också skrivit någon text om det, att för mig kräver det mer mod att våga stå kvar på den sidan där du inte vill stå kvar. Mm. Det kräver mer mod, att, för det är ett högt spel du gör med ditt liv då. Mm. Om du fortsätter vara på ett jobb där du inte mår bra, eller en relation där du inte mår bra, en plats. Alltså när du lever ett liv som egentligen bara skapar mer och mer lidande, då kräver det mer mod att vara kvar där, skulle jag vilja säga, än att våga ta steget. Mm. För det är ett högt spel. Mm. Då måste du vara helt säker på att ha ett liv till, eller några liv till. Och det kanske man har, det tror jag i sig. Men det är jävla högt spel om man tänker så. Nej, men jag lider färdigt, jag lider hela det här livet och sen tar jag nästa. Eller hur man nu tänker. Men sen vill jag säga en annan sak, att det med mod. Låt oss säga så här då, att jag tänker så här, Linda, att Det är inte, jag kan förstå mer idag, för modigt också provocerat mig, för jag tycker inte, vadå mod liksom. Men jag kan verkligen förstå när jag träffar människor som är så fast i sina otrygghet, rädsla, sina kanske obearbetade trauma, vad nu är, där det är mycket rädsla, så kan jag förstå att de tycker du är modig. För
ja.
Att det finns en längtan, men de har inte kommit dit att de klarar av det, och då är det klart att de tänker, wow, hon gör det liksom.
För det, bara när du säger så tänkte jag nog, det jag har tänkt om dig, jag har ju följt dig på Instagram, tänker jag ju nog i och för sig så här, gud vad modig han är som bara vågar göra det där liksom. Så det är klart att jag själv, men det blir ju också en längtan av att jag också vill dansa i köket, vad det nu kan vara, jag vet inte. Eller vågar jag kasta mig ut i någonting. Så då använder jag nog i och för sig modig. Det är väl att jag själv blir så rädd. Åh, shit vad läskigt, vågar han göra det? Det vill jag också göra, men så blir det sådär.
Och jag tror att det är viktigt. För jag tror att det är precis så som du säger, Micke. Att också utifrån att vi är så vana att följa mallen.
Mm.
Vi är så inkörda, de flesta av oss. Inte alla, men de flesta av oss är så inkörda på följa mallen, och då kommer ordet mod att kliva utanför. Det är liksom så inprogrammerat, och det är okej. Det är okej att känna det. Men och också, jag tycker det är så fint det du beskriver, Micke, att det är verkligen så. Många av oss lägger så mycket tid på att försöka förändra alla andra runt omkring oss. För att vi vill så väl. Vi ser att vi har någon i vår närhet som mår dåligt, och så vill vi så väl. Och jag tycker det är så viktigt. Och Linda, du och jag pratar ju jättemycket om detta. Att den enda vi kan förändra är oss själva. Och jag tror att det är jätteviktigt att ta upp det. Man kan inte göra det för många gånger. Både som privatperson, kompis, partner, förälder. Men också som terapeut. När man jobbar med att ta emot människor eller möta människor. Och du beskrev det så otroligt vackert, verkligen. Och också det där att när vi börjar med oss själva, så blir vi inspiratörer för andra att hitta sin väg. Jag kan inte tala om för dig, Linda, att jag tycker att du ska, men jag kan visa vägen. Jag kan gå en väg som du blir inspirerad av. Och det är ju där det händer. Och det är så vackert, tycker jag.
Och sen tror jag det är viktigt också att komma ihåg, många pratar där med mod och man ska stärka modmuskler och grejer. Men alltså mod kan ju aldrig existera utan rädsla. Alltså det är utifrån en rädsla mod krävs. Så det som är intressant tycker jag i alla fall, om jag tittar på mig själv, det jag har behövt mer är att titta på vilka rädslor. Vad är det för idéer som jag tror på som skrämmer upp mig? Mm. Och ofta är det ju, om det är rädsla, så har jag i alla fall märkt att det ofta är idéer som inte är sanna som skrämmer upp mig. Alltså när jag inte ja, att så det egentligen, istället för att träna upp sitt mod, så skulle jag också säga att titta lite på vad det är för idéer du har som gör att du är rädd. Och för mig, jag tror det som jag har varit lyckligt lottad, sen hur det har blivit så, det kanske jag inte kan riktigt veta, men jag ser en fördel för mig, för att det är så kul om någon har följt mig i 15 år, så har ju säkert 10 pers helt olika bilder. Någon säger, ja men jag följer dig, du är så där med föräldraskap. Någon säger barn och skola, någon säger relationer, någon säger sex. Någon säger, alltså, och det som jag tror då är min, som jag är glad över, det är att jag har hittat antagligen något sätt att jobba med min avidentifiering med mig själv. Att jag har aldrig känt, kanske tidigare, men de sista 15 åren och framförallt de sista 5 kanske, så har jag inte känt att jag kan identifiera mig längre med en Micke Gunnarsson. Att det är inte det som är intressant för mig. Utan för mig vill jag hitta, alltså, det är det som ofta gör att vi går jättevilse. Vårt ego vill ju att vi ska identifiera oss med saker som inte kan vara vi. Sen om det är en snygg bil eller en väska eller sminkat öga eller, alltså vi har ju en jäkla humoristisk förmåga, ja, att tro att vi är saker som vi inte kan. Man kan bli en jävla byrå från 1800-talet liksom. Det är det som är mitt värde. Jag skulle aldrig kunna göra av med den byrån, och herregud mitt liv, och det är som min farfars byrå. Så helt plötsligt har jag blivit en fucking byrå. Så att, Det är ju ett viktigt arbete som jag skulle önska att vi, jag försöker när jag träffar ungdomar med att börja titta på vad fan är vi egentligen? Mm. Och börjar vi verkligen titta djupt och börja se illusioner, så börjar jag förstå att det finns inget som är människa heller. Utan det här, det är liksom, vad är det här finger? Det är inget finger. Alltså, att börja se igenom, då börjar magin komma. Mm. Och förundran, man kan bara sitta, what the fuck är det här? Mm. Och om jag då kan närma mig den friheten, då spelar det ingen roll vad jag gör. För då finns det inga fack, det finns inga normer, det finns ingen status, det finns inte bättre, sämre, högre, lägre, utan du kan bara vara.
Mm.
Och sen om ditt varande vill dansa i köket, då kan det dansa i köket. Mm. Om du vill skriva inlägg om sex helt plötsligt, bara wow, tantra, wow, jag visste inte det om orgasmer, wow, då är det helt okej. Okay. Mm. Och nästa dag så kan du också till och med också vara småbarnspappa och gå med på. Det är så lätt att vi det här igen, vi ska bli något. Mm. Vi är redan allt. Jag försöker verkligen säga det till barnen och säga, vad ska jag bli? Fan, du kommer aldrig bli något. Vi är allt.
Mm.
Gör dig fri. Mm. Det handlar om. Livet och kärleken, universum, Gud, säger, det är det enda det säger. Fri, gör dig fri. Du är fri.
Mm. Precis.
Och det är det som är så häftigt, att å ena sidan har vi ett eget val och å ena sidan har vi det inte. Jag tycker det finns två paralleller, liksom två saker. Det är att vi träffas här, det ligger utanför vår kontroll, men det var ändå jag som tackade ja till att, eller ni ställde frågan. Men det ligger på lite olika nivåer.
Mm.
Men att börja förstå att, jag skrev det idag i appen, liksom, att det är ofta så här, jag själv sagt så här de senaste dagarna, så här, bara, jag är så tacksam över allt jag får upptäcka i livet. Liksom. Wow, vad det är fantastiskt, vad livet ger mig fantastiska grejer. Men så börjar jag också tänka, ja, du kan också säga att fan vad glad jag är att jag har gjort mig själv så fantastisk i mitt inre så att allting utanför blir detsamma. Mm. För det är så, vi kan aldrig uppleva något fantastiskt utanför oss själva. Utan det är en direkt skapande inifrån och ut. Och det är så, och jag vet att det kan provocera också. För man har ju dagar när man tänker, vad är det nu jag producerar utåt som gör att jag mår så jävla dåligt? Men att ändå börja intressera sig istället för att skjuta pilar utåt liksom. Att du eller han eller jobbet, utan ta en snabb boomerangtripp och tillbaka till dig själv. Utan att döma, slå på dem och bara titta. Okej, vad är det i mig som händer här? Vad är det som gör att jag blir så arg på min chef? Eller vad är det som gör att jag har så svårt att kommunicera med min lilla son? Liksom? Eller vad är det i mig som händer just nu? Mm. Ah, det är så fint. Det är så...
jag bara sitter och bara tar in allt du säger. Är det där? Jag måste ändå fråga, för jag är nog den som har kopplat dig med skolan, tror jag. Är det här du åker runt och liksom vill förmedla till skolorna?
Ja.
Det är ju helt fantastiskt.
till lärarna framförallt också.
Till liksom. Lärarna, ja. Men de bokar dig för att de vill ha detta också.
Ja, det har varit så. Jag tycker det blir nu har det varit väldigt mindre nu senaste året. Och sen var det ju pandemi. Men det är någonting i mig som... Ja, hur ska jag säga detta? Liksom. Alltså jag engagerar mig i skolfrågor för att jag tycker hela skolsystemet är så fucked up så att det liknar ingenting. Men det behöver vi inte säga så andra hör, men nu är inte så spelas in. Men det, alltså det, och det är inte så, det är inte så att det är lärare som är dumma, rektorer som är dumma, skolpolitik, utan vi har fastnat, det är likadant som det ekonomiska systemet. Liksom. Det finns många system som byggdes för länge sedan utifrån en värld som fanns då, som inte finns längre. Men vi håller kvar i systemen. Och vi kan inte ha en 30-40% av elever som mår dåligt när de går i skolan. Att de inte känner, varenda, nu de senaste rapporterna, det ökar, man känner sig inte trygg i skolan, man har ingen lust med skolan, man mår dåligt. Hade det varit på ett företag där hälften av de anställda inte vill vara där, mår dåligt, känner sig otrygga, då hade man sparkat både styrelse, alltså man hade sagt det här, nu måste vi fan göra något åt det här. Och jag menar på att vi missar så mycket potential i det systemet som är idag. Mm. Barnen kommer till oss från framtiden. Det är därför vi inte förstår oss på dem. Liksom. Och de har så mycket visdom och klokhet. Det är nya varelser som kommer ut i jorden och vill visa oss en väg. Mm. Men istället så har systemet en förmåga att krympa det här, ta ut lusten, ta ut det egna inre ledarskapet. Jag tror inte längre på mig själv, utan någon annan vet bättre om mitt liv. Jag ska välja, jag ska bli något. Och allting handlar om att lyckas i ett ekonomiskt system där du ska göra karriär. Men där vi vuxna vet att gör du karriär där så kommer du också bli sjuk. Men det skiter vi fullständigt i. Och vi kommer kapitalisera på er ungar, för att vi män vuxna har inte fattat livet. Så vårt ego är så stort så vi kommer sälja Nocco, vi kommer sälja stringtrosor, vi kommer sälja spel där man våldtar människor. Vi vuxna kommer hitta på en jävla massa grejer som vi kommer kränga på er. Och ni kommer köpa dem, för föräldrarna vågar inte heller sätta gränser. Så de säger, vi kan inte göra lilla Olle ledsen. Det är klart han ska få våldta i GTA. Och sen så skyller vi på Olle sen då, 12 år, som sitter och gör detta spel. Vad fan håller du? Hur fan kan ni spela sånt här och kolla på YouTube och TikTok, såna här sjuka grejer? Men det är vi som skapar det. Exakt. Vi skapar TikTok, men vi är inte beredda att ta ansvaret. Utan vi sviker ungarna hela tiden, och det gör vi i skolan varje dag. Lärare som säger, herregud, jag skulle vilja jobba mer med hjärtat. Och herregud, att sätta betyg ens i musik när jag ser barnen bli så ledsna eller gympa. Där det är helt omöjligt att sätta betyg. Men jag måste ju, för systemet säger så. Och då skulle jag säga till lärare, ge fan i att vara så fega. Ställ upp på barrikaderna och säg, nu får det fan vara nog. Utan att bli arg eller dödshota någon politiker. Men ni mår ju själva dåligt, för ni sviker själva era hjärtan varje dag. Och att visa det för barnen, att jag är beredd att svika mig själv inför dig, lilla vän. För jag är fast i system. Fuck that, säger jag. Nu blev jag lite arg.
Ja.
Detta är så viktigt. Vi måste lägga av. Mm. Vi måste liksom sätta ner foten och säga, nu är det nog. Mm. Vi kan inte ha lärare säga, jag tror man borde säga upp sig. Jag gör det då.
Mm. Exakt.
Vi får väl forma någon
för det är ju det som blir i skolans värld. Det där kan man ju se också i andra företag också, det du pratar om. Men det är ju bara att det blir ju vuxna till vuxna. Där känner man ju att det blir en skillnad. Medan barn har ju, som du säger, en helt annan syn på livet.
Ja, men de har också inget val, de har ingen makt.
Nej, de har inget val att välja bort det liksom. Nej.
Och vi programmerar dem stenhårt de första 7 åren, till och med skolan, liksom, att de ska bli något, att det är karriär, det är pengar, man ska ha med, det är min bil, ägande, växande. Det är så, vi måste verkligen fundera på vad det är för värld vi vill ha där framme. Vi ser ju att den vi har byggt nu, och det ekorrhjulet som vi är, som ni, det trossar sönder oss. Och det gör oss dumma i huvudet, för att vi kommer inte åt den visdom som vi alla har tillgång till om vi lugnar ner det.
Exakt.
Om vi bara hittar kärlek, empati, medmänsklighet. Om vi börjar tona in. Då vet vi att vi inte ska kriga eller massa dumheter.
Mm.
Ah.
Men här går ju den obotliga optimisten Mia Haraldsdotter in. Alltså. För jag tänker att vi är där nu. Vi är på kraschens rand. För vi kan inte driva de här systemen längre. Jag menar, du och jag, Linda, pratar jättemycket om detta. Jag håller fullständigt med er båda två. Det vi har gjort nu, det är helt vansinnigt. Men någonstans så kan jag känna att det händer någonting nu. Det snurrar fortare. Vi är närmare kaklet med kraschen. Och då tänker inte jag en krasch från idag till imorgon. Utan vi är på väg. Och det vi inte får glömma, precis tycker jag, det är min liksom känsla i hela mitt hjärta. Precis som du sa, Micke, de här barnen som kommer nu, de har någonting annat med sig än vad av oss tre har. Mm. Och den kraften får vi inte heller glömma. Den kraften, den kunskapen, den kärleken, den förmågan som de har, den kommer att förändra det här. För vi kan inte hålla på så här längre. Det går inte.
Det kommer ju ge sig. Det är bara att jag är lite frustrerad.
Det går lite långsamt kan man ju tycka.
Ja, men det måste ju ta den tid det tar. Och sen har du också en annan grej. Förutom att det är nya arter av människor som föds nu. Men helt annan medvetandenivå.
Mm.
Jag hoppas på att de inte ska bli antingen nedrågade för mycket. Eller misshandlade för mycket av oss rädda vuxna. Eller så. Men vi får se lite vad som händer där. Det kommer nog bli bra. Sen har du också hela den här tekniska utvecklingen med AI och de här grejerna också. Som kommer att på väldigt, väldigt kort tid förändra så mycket som vi inte ens kan förstå nu. Liksom.
Exakt.
Jag tror Det räcker ju att spela fram bandet 3 år, så tror jag att det är mycket vi inte kommer känna igen, för att det går så snabbt. Och jag tror det kommer bli mycket lidande ett tag framöver kopplat till det här, för att det är mycket som ska, stora saker som ska förändras. Men jag är ju jag är obotlig optimist också att detta Absolut. Kommer bli så bra, så att vi anar inte. Men och kanske också då att de här olika resorna som vi kommer behöva göra, tror ju jag har gemensam nämnare, och det är att vi vill tillbaka till livet. Liksom. Livet måste komma nu. Och AI och alla de här grejerna tas kanske på ett sätt längre ifrån liv. Så att där tror jag också det kommer finnas en smärta och förvirring till slut. Där den mänskliga uppkopplingen kommer att se till att vi måste tillbaka till liv, till vår själakontakt, till vår magiska form av att vara människa. Det tror jag.
Tror ni inte, jag kan ju uppleva lite att det som har blivit är att vi har ju blivit robotarna. Alltså vi hinner ju inte ens gå in i vårt hjärta. Vi hinner liksom inte ha empati, känslor. Jag jobbar ju lite extra nu i skolans värld. Och mitt mål är att gå sakta genom korridorerna, kan jag säga dig. Herregud vad de vuxna springer. Jag blir stressad bara att titta på dem. De ska bara gå och hämta sitt kaffe. De har ju pulsen här uppe. Och jag bara så här, men sakta ner, snälla, gå lite långsamt. Det är inte liksom krig utanför. Det är rast, det är vuxna ute. Det är så stressande. Så att jag bara kände så här, det är robotar. För de har liksom inte kontakt med sin kropp. Och då är det inte bara i skolans värld, utan det är ju överallt. Men tror du inte det kan bli, om AI kommer in och gör det här som vi lärare och andra måste göra, det här som vi måste använda vår hjärna för? Det kanske AI kan hjälpa oss med, så vi kan vara med i våran kropp och våran känsla och empati och möta människor på ett annat sätt. Ha tid för det. Det är lite en sån vision jag har fått.
Ja, jag hoppas att vi tänker så. Så vi inte tänker mer att nu kan vi ha ännu större klasser på 80-90 pers med en lärare, och så sätter vi en skärm i ansiktet på alla, så kan AI hjälpa dem. De får varsin lärare.
Så kanske det blir.
Jag hoppas på att vi hanterar det. Jag hoppas vi hanterar det bra, och att vi förstår att hur bra AI än beskriver en sjö, så skulle jag önska att ungarna kunde ha tid att åka ut i en sjö. Men det tillåter inte det systemet vi har byggt upp, för man har inte tid och man har inte resurser att åka på utflykt. Alltså mer eller mindre, förstår du vad jag menar? Barnen är inte i livet. Det som skolan är en helt annan värld. Det är till och med lärare som har sagt till mig, men Micke, så som du pratar, tänk när de kommer ut i verkligheten. Liksom. Och jag säger, men fan, det är det som är problemet, att ni inte är verkligheten. Allt är verklighet. Men har skolan i så fall blivit så overklig så att sen kommer verkligheten? Utan vi måste ju integrera liv. Jag är så glad nu, jag har varit på besök nu på Montessori-skolan, idag vet jag att det är en föreläsare som har studiedag med personalen om odling, om hållbar. Och jag bara tänker, yes, ner med händerna i jorden, ungar, för fan, ät grus. Alltså, ni måste komma i kontakt. Vi måste komma i kontakt. Och många av oss föräldrar i det ekorrhjulet också som vi lever idag har inte tid med våra barn. Vi är som tvålar i duschen. Det bara pjom, pjom. Vi har inte tid. Utan det blir lätt då att de får en padda. Vi gör snabbmat. Också för att systemet kräver det. I alla fall, och plus då att vi också kanske tror att vi behöver allt detta. Liksom. Jag tror skolorna nu är inne i en boom också, när man till mycket föreläsare, mycket utifrån. Dels att kanske snålare med resurser, men också mer då liksom när det handlar om AI, hjärnforskning. Alltså det är mer den delen.
Just det.
Plus att jag tror att som när jag är ute och föreläser för högstadieelever och gymnasieelever, då gör jag det mer nu så här att jag säger så här till eleverna, om ni kunde få svar på vilken fråga som helst i ett liv, vilken är den viktigaste frågan ni vill få ett svar på just nu då, och så kan vi titta på det. Och det kommer ju så mycket frågor, för de ställer dem anonymt, och det kan komma på några frågor, och jag märker ju att ungefär 80% av dem är ju frågor som handlar om existentiella frågor. Om livet, om kärlek, om sex, om brustna hjärtan, om sjukdom. Om miljön, planeten. Det är väldigt stora frågor. De många gånger säger de det till mig efteråt. Och det är så kul, för de vill aldrig att jag ska sluta. De bara, då en fråga till, en fråga till. För att det finns en sån tröst och längtan att få samtala med vuxna om det här. Och där vuxna, även om det kommer fram en fråga liksom, så säger, tycker du analsex är bra? Så finns det en vuxen som är beredd att ta den frågan, för att det är en viktig fråga, för att det finns någon där eller några som vill ha ett svar kring detta. Mm. Att jag inte säger, vad är det för jävla fråga, utan ja, vad spännande, finns det människor här som har tänkt ens analsex, då måste vi prata ännu mer om detta. Mm. Hur gör man detta på ett fint sätt? Vad är det? Alltså jag bara menar, nu kom det analsex, det finns massa olika exempel, men det finns en sån längtan, och nästan alltid får jag höra efter eleverna, så det här pratar man ju aldrig om i skolan, eller inte ens hemma liksom. Det är så spännande.
Ja. Och det är så konstigt egentligen.
Det är livet. Ja.
Men så alltså det här är ju så, för jag tänker att precis det du beskriver nu, Micke, det är ju det som kommer att göra förändringen. Vi kan inte hålla emot den flodvågen hos ungarna. Det går inte. Och jag tänker så här, jag tänker ju alltid att det finns någonting som är större. Det som handlar om livet, magin, kärleken. Och till slut så kommer det att tippa över. Jag lyssnade igår på ett klipp, eller en sån här masterclass med han Greg Braden. Känner ni till honom?
Ja.
Där han då beskriver på sitt sätt, med sina ord. Alla gör vi ju det på olika sätt. Men han beskriver att det vi som är här nu, vi är i mellantiden. Tiden mellan någonting gammalt som håller på att rasa, gå sönder. Mm. Och tiden som kommer där vi har någonting annat. Vi har valt, vi som är här nu, vi har valt. Och det är ju min övertygelse också. Mm. Att vi kommer hit flera gånger. Det är min livsåskådning. Och att vi då har valt att gå ner här i den här tiden som är helt hopplöst knasig egentligen. För vi håller på att lämna det gamla och in i det nya. Mm. Och någonstans så bara... Ja, det där klingade in i mitt hjärta. Herregud, det är precis så det är. För en del av mig är så vansinnigt optimistisk om att, ja men vad fara, och det här kommer att bli bra. Och så när jag tittar åt andra hållet bara, åh gud, vad gör vi?
Liksom. Vi är på bron liksom.
Ja, men vi är på bron. Lite så.
Och det är klart att jag satt ju med förra livesöndagen, jag har bara söndag, satt jag med en forskare från Finland, Åse, där som har forskat på välmående och barn i finländska skolor de senaste 10 åren. Men det växer ju också en ledsamhet i mig att barns välmående, och där det finns så mycket studier på det här med, till exempel, som ni också säger, den här vikten av uppkoppling till något större, det inre arbetet, känslor, förstå sig. Att det fortfarande är så eftersatt, att man har tur om man lyckas knöla in en timme där och då liksom, med någon slags livskunskap eller inre sökan, meditation, vad det nu kan vara. Men det som där jag tror är nu, det är att jag kom också i en fas där jag började bli frustrerad på skolsystemet, och då kände jag, den energin vill jag inte vara i. Jag vill inte vara arg, utan jag vill vara i kärlek. Så att, och där, jag tror att nu är jag på en sån plats i mitt liv där jag, vad ska jag säga, jag känner någonstans att jag behöver ta en paus lite också. Jag inser hur mycket jag har gett och hur mycket allting har delats, alltså sociala medier. Det känns som jag har haft en tid i mitt liv där livet har sagt att jag ska dela allt hela tiden. Alltså jag har varit verkligen så här, och det har nog varit egot med som har varit inblandat. Men jag har kommit till en plats nu där jag vet, det är någonting som säger mig tvärtom. Liksom. Det är därför jag har flyttat ut i skogen. Det är därför jag liksom har ändrat hela mitt liv. Jag har gjort av med stort sett allt jag äger. För att jag bara känner att jag antingen laddar upp för någonting som komma skall. Men jag behöver ta hand om mig själv nu. Jag behöver ge mig självkärlek. Jag behöver inte gå i en skog och tänka att det här ska jag dela till andra. Utan jag behöver lära mig att dela till mig själv. Jag måste fylla på min egna bägare. Mm. Och jag har alltid försökt säga att när vi delar med oss, så ska vi dela med oss av vårt överskott. Har du själv ett underskott och är på botten, då ska du inte börja dela, för att då du bara du ger på andra, alltså på din egna bekostnad, och det är inget fint sätt att ge på egentligen. Så att det jag är nu är väl att jag utforskar väldigt mycket, och det har jag känt rätt länge att jag vill leva på ett annat sätt. Jag vill ur det här ekorrhjulet. Jag vill inte kämpa. Livet ska inte vara en kamp eller en strävan efter något, utan just nu försöker jag leva ett sätt där jag men det handlar nog om frihet, att få testa någon gång i mitt liv att inte behöva göra någonting och bara vänta in. Och då, i och med att jag inte har massa pengar, så får jag istället då se, okej, kan man leva på andra sätt som gör att man inte behöver så mycket pengar? Tycker det är jätteintressant fråga att ställa sig själv. Hur mycket ska jag kosta att dra runt mig själv med? Mm. Om man tittar till de mest basala grejerna, att ha lite tyg på kroppen för att man ska frysa ihjäl, ja, och lite mat så man ska svälta ihjäl eller ha något skydd när man ska sova. Mm. Det kostar ju inte mycket pengar. Men i den här, vad ska jag säga, det är också så här, vi måste förstå att i det system, det är så roligt att vi själva på något sätt också har skapat det, men vi har byggt upp en ekonomisk modell om någon tanke på ständig ekonomisk tillväxt, vilket gör att vi måste hållas otrygga för att det ska funka. Och i den otryggheten så innebär det att vi alltid vill ha mer, vi kan aldrig vara nöjda, vi ska ha lite mer pengar, lite större. Alltid, den här jakten ligger inbodd, alltså den ligger insatt i oss, så att vi ska vara rädda för att inte bli mer.
Mm.
För att annars konsumerar vi inte, annars håller vi inte liv i detta monster, skulle jag kunna säga.
Nej, exakt.
Och så tror vi att vi äger, men det är grejerna som börjar äga oss. Mm. Och företagen äger oss och så vidare. Så att vi ser inte ens att vi är slavar, att vi har byggt in oss i ett hörn. Där vi till slut inte kan, vissa som jag möter kan i stort sett inte lämna sin partner. För att man har snurrat in sig i så mycket saker och grejer. Eller lämna sitt jobb eller gå ner bara till 80%.
Exakt.
För att man har gått så vilse i allt annat som man trodde var viktigt. Och ofta kostar det. Ofta ska man lyckas då i den här låtsasvärlden, som jag skulle kunna nästan säga låtsasvärld, så kostar det pengar. Det är dyrt att lyckas i den illusionen liksom. Och det är väl det jag testar nu då. Det är väl min nya grej då.
Men nu bor du kollektiv, eller? Jag tyckte jag såg det på. Vad spännande, vad kul.
Ja,
både och kanske, nu. Eller? Eller
vad sa du?
Både och, eller är det härligt? Eller bara det bara är?
Ja, just nu är det helt magiskt. Alltså men det är många olika komponenter som gör det magiskt. Dels då att det är naturen, att man, det är liksom, hallå. Det är så läkande liksom att kunna varje dag vara i skogen, kallbada, sjö, bastu. Alltså allt det modig jord bara säger, här är jag, visst är jag vacker, kom och ta mig. Och så kan man det. Mm. Det tycker jag. Och också det här att det kan vara helt tyst, det kan vara helt mörkt. Det är sällan det i storstäder, det är alltid ljud eller blinkande lampor. Och de blinkande lamporna vill oss ofta någonting, kom och köp.
Men du, var bodde du innan då? Bodde du i en storstad innan eller?
Nej, jag bodde här. Jag är på besök nu i Ronneby, en stad på 30 000 invånare.
Liksom.
Ja.
Mm, mm,
mm. Men nu så det är en utav fördelarna. Det andra är ju sen den absolut kanske en största fördelen att bo där jag bor nu, det är gemenskapen. Att det finns människor, att man fick liksom typ mellan 20 och 50 nya kompisar på ett bräde mellan 0 år och 75 år. Mm. Där alla i alla fall har, alla gör ju olika saker, men det finns ingen som jag har mött där i alla fall som vill göra karriär, tjäna mycket pengar och köpa en väska för 70 000. Jag säger inte att det är något fel, det får folk göra, men de idéerna har man inte där, utan allting går ut på att få så mycket tid som möjligt till varandra, till sin familj, till sina barn, ha tid med odling, ha tid att leva det liv man vill leva. Så det är väl knappt någon jag ser som jobbar heltid eller. Man hittar andra vägar. Och jag tycker jag ser det på alla barn där också. Det finns något spännande med barnen. Det är nästan som att jag forskar på dem. För att det händer något i tryggheten med vuxna. Man kan gå in hos vem som helst. Man hänger. Det är som Bullerby liksom.
Mm.
Och djur och hund och katt. Och, det är något, det är något som gör gott för min själavård. Så kan jag säga. Och sen är det också den andra delen då, att det kostar ju knappt något att bo där. Nej. Så att på ett sätt, jag säger inte att jag är ekonomiskt helt oberoende, men nästan. Mm. Jag behöver inte knappt jobba för att där delar man på saker. Mm. Så du behöver inte äga något. Så att, men det var också en häftig känsla att göra av med allting jag äger. Mm.
Ja, men gjorde du det? Gjorde du av med? Nu äger du liksom ingenting egentligen.
Nej,
mer än dina kläder och.
Ja. Ja. 2-3 resväskor med grejer.
Skönt det kändes.
Alltså det du Linda. Du,
ja, det hade jag ju, det har jag ju sagt många gånger. Jag behöver absolut inte så mycket i mitt liv egentligen. Jag kan ju bli så. Jag såg en örn häromdagen. Och det gjorde hela min dag kan jag säga. Jag var så lycklig för den där örnen. Det där blir ju Det där kan jag känna verkligen att jag blir det är lycka för mig. Mm. Att få se naturen, att få se en örn, att bara se, alltså sådär, som du säger Micke, med jord, natur. Sen kan jag hålla, kan då tycka att man ska koppla det du säger till mitt egna liv, så är det ju lite, om jag bara skulle vara helt själv så skulle det ju vara toppen. Sen så finns det ju många i ens närhet, jag har en relation, jag har barn, jag har systrar och mamma och pappa och så här, som har en annan syn ibland på livet också. Så att det blir ju, ja men det är ju också, det är också livet såklart, men jag kan ju känna ibland så här, tänk, jag har ju många jag har pratat med också, så här, tänk om jag bara skulle få flytta ut i skogen helt själv. Då är det ju någonting där bakom just såklart. Vad är den där frihetskänslan som man kanske vill ha egentligen? Tänker jag. Mm. Alltså för mig, jag tror ju med det jag kopplar med att jag kanske skulle kunna tänka mig bo så. Men det också handlar mycket om min egen frihet. Att kunna välja min egen vardag även ihop med min familj. Det är väl lite blanda.
Och jag vill verkligen säga det till er som lyssnar här också, till er också för den delen, men jag är på en plats nu när mina barn är så stora så att de behöver inte mig på det sättet. Liksom. Nej, de två har flyttat hemifrån, en bor hemma hos Jenny som också är på väg snart hemifrån, så att 27 år, den ena fyller 25 idag. Liksom. Så att det är en helt annan grej. Hade någon sagt detta till mig för 10 år sedan så hade jag inte gjort det. Jag var inte där. Men det skulle jag nog i och för sig, skulle jag bli farsa idag säger vi. Vi säger att jag skulle av någon anledning bli, jag vet inte hur det skulle gå till, men säg att jag skulle få en ny unge nu. Då skulle jag nog kunna tänka mig att detta skulle vara någonting jag skulle vilja göra. Och jag ser ju det, jag är en kompis nu, en ensamstående mamma med 2 barn på kollektivet som har valt det. Och jobbar 80% och snart tror jag ska gå ner på 40%. Så att det går ju. Men barnen också älskar det.
Exakt.
Sen är de halva tiden i en annan värld. Liksom. Men jag ser också att det är en sån gåva att ge sina barn den närheten till ett annat liv. Mer medvetenhet och natur och hållbarhetstank. Och så. Det finns något väldigt, och den gemenskapen också. Man är så trygg med olika vuxna och det här. Mm. Det är så fint alltså. Så att idag hade jag nog kunnat verkligen tänka mig, om jag hade träffat någon partner, hur skulle vi få ihop detta och leva på ett annat sätt där vi inte drar på så mycket kostnader. Mm. Men sen måste jag också bara säga att alltså, det är ju många runt omkring mig som inte fattar vad jag håller på med nu.
Mm.
Jag ska inte säga att det är många som typ hotar mig att jag gör det, men det finns ju de som inte gillar detta.
Mm.
Och det är möjligt att jag för ett gäng år sedan hade lyssnat mer på dem än mig själv. Det kan vara så. Jag hade gått in i rädsla och inte varit tillräckligt trygg i mig själv, så jag hade nog sagt att ja, men ni har nog rätt. Jag stannar i lägenheten i Ronneby. Men idag kan jag inte det.
Nej.
Och det är också en så här viktig del. Jag kan ju se mina barn. Vi gör en jättespännande resa nu för att de fattar ingenting. De fattar att jag gör det så de känner mig, men det är inte så att de kanske helt gillar det, och det väcker mycket rädsla i dem. Hur ska detta gå, vad håller pappa på med, han har spoilat hela sin karriär, och han som har varit någonting och han var stor på Instagram och nu är han inte på Instagram. Det finns många naturliga frågor de ställer, men här är det för mig också viktigt att om jag sviker mig själv här så sviker jag mina barn. Mm. Det är lätt hänt att vi lägger, det tycker jag också man ska ha med sig, alltså om vi börjar använda barnen för mycket som en ursäkt till att vi inte lever det liv vi vill, då lägger vi också stort ansvar på våra barn, och det är en tuff börda tror jag för många barn om de börjar förstå att mamma och pappa är inte lyckliga på grund av att de vill oss väl.
Mm.
Hur tar man den som barn liksom? Mm. Och många gånger så kan det ju vara så att det är så vi gör.
Mm.
Att vi får vänta i 10 år för barnens skull, eller så går vi runt olyckliga och barnen får aldrig se oss hångla i köket, eller vi bråkar mycket och så här, men vi får hålla ut, och så sitter man som ett par och liksom säger nu vi ger järnet nu, vi ser till att inte äta mat ihop och vi firar inte semester ihop och vi har inte, vi kämpar nu så ska vi se att det här blir bra.
Ja.
Så att jag tycker bara att vi återigen börjar lite med sig själv. Och sen också förstå att alla våra barn ska göra sin resa.
Mm.
Alla.
Men det är så spännande just att man är kvar i en rädsla i något som man vet gör ont och tappar energi, att man fortfarande är kvar. Jag tycker det är så spännande med människan på det sättet. Alltså jag tänker ibland liksom Ja, men jag tycker det är så spännande att man vet att det här är dåligt på alla plan, men ändå är man kvar av rädslan. Och så tänker jag att, ja, men så tänker jag ändå filosofiet om att kärleken är så stark och den är så kraftfull, och så är det de två man har, så ändå väljer man rädslan istället för att gå in i det okända som kanske är då mer kärlek. Men det är väl den där vägen du sa där, Micke, att man ser inte framsidan, man ser inte vad man ska, men man vet vad man får liksom på något sätt.
Ja, men sen har vi en
jag
komponent.
Djuren, så tänker jag ibland, för jag bara snabbt så har jag lite katter och grejer. Och djur, som är det en ledare då av katterna som är oschysst, så vill de ju inte vara med den. Det är djuret.
Nej, jag har svårt att se en talgoxe som ringer domherre psykolog för att han är så jävla orolig. Ska jag flyga till den grenen eller den?
De bara så skiter ju i det.
De bara kör ju
sin grej liksom. Så vad är det med oss människor då som gör att det blir så jävla komplicerat? Fast egentligen är så enkelt.
Nej, men sen är ju, det finns ju ingen art som är så komplex och briljant som oss människor ändå på ett sätt. På ett sätt. Fast det är det att vårt ego har ju fått och så tror att vi är så jävla, vi är större än hela universum.
Jo, men en spindel bygger ju fortfarande samma nät, de utvecklar ju inte det där spindelnätet som vi människor ska hela tiden så här. Om vi tar in lite AI så blir det snabbare, det går större, bla bla bla. Men en spindel, ja, de kör ju sin
men sitt vi nät. Kolla runt omkring er, var ni än sitter, vad vi har kommit på grejer, liksom en röd mick. Alltså vi är mänskliga, vi är ju så kreativa och så skapande. Så, men problemet är ju att vi är på en plats nu där vi kan inte låta kunskapen ha så hög maktfaktor och viktighet, utan visdomen behöver öka nu, och visdomen kommer vi åt om vi hittar sätt att jobba med vårt inre, för vi har alla tillgång till samma källa, tänker jag, men då måste vi våga tro att det är så. Men kunskap i sig kan ju vara helt förödande. Det är kunskap som har gjort atombomber, som gasat ihjäl barn i gaskammare. Det är kunskap, alltså människor med mycket kunskap kan skapa fantastiska grejer, men man kan också skapa galna grejer. Så kunskapen, den får vi inte se som en helig graal. Den kan vara direkt farlig om bäraren av kunskapen inte har fått ordning på sig själv. Och där lägger vi ju ingen kraft överhuvudtaget idag. Vi har möjligheten liksom med barn de första 15 åren. Vi har nästan lagstadgat att folk, barn de första 10-15 åren ska vara i ett system för att kunna göra dem så hela som möjligt. Men istället så tänker vi bara kunskap, vilket är helt egentligen snart kommer vara helt meningslöst. Utan det handlar om få rätt på människan, få en kärleksfull människa som tror på livet, som känner hopp, som känner mening, som vill skapa ett paradis. Då kan vi använda sen kunskapen till att skapa det paradiset. Men så länge vi fortfarande går traumatiserade, är rädda, har ingen kontakt med livet och får massa kunskap, då fortsätter vi att lura på oss grejer som gör oss sjuka. Så att vi måste liksom, jag vet inte, men det är väl också så, ser vi nu de här barnen som föds, när de är beslutsfattare eller makthavare om 40-50 år, så skulle det ju mycket till om världen ser likadan ut som nu. Det tror jag inte, va? Utan och det här handlar egentligen bara om medvetandeutveckling. Det är det allting handlar om, och där är vi alla på olika nivåer. Men hela det kollektiva medvetandet levlar ju upp hela tiden. Vi är smartare idag än vad vi var för 100 år sedan eller 1000 år sedan. Så att vi får ha lite tilltro till det liksom. Men och sen vill jag bara säga, när du sa rädsla och kärlek, vad är det som gör att vi är kvar? Där har vi ju en fantastisk komponent som heter lidande. Tack gode Gud att vi har lidande i oss människor, smärta, både fysisk smärta och emotionell smärta. För att annars hade det kunnat gå, tror jag, riktigt illa. Men det är ju lidandet som till slut blir så högt så att vi tar steget. Eller det är lidandet som gör att jag inte tycker stå framför spegeln en dag och tänker bara, fan, min näsa är lite sned. Jag skär av det med en förskärare. Nej, det kan jag inte, för det gör ont. Hade jag inte känt smärta och lidande, så vet jag inte vad vi människor har hittat på. Liksom. Så det är en viktig komponent också, tänker jag. Som hjälper oss.
Absolut. Det är väl det som har blivit lite att det vi sa där med fuck, att vi har bestämt att de där känslorna är inte så bra, de ska vi inte känna. Och så är det de andra känslorna, ska vi bara vara i, så att vi ger barn iPad och vi ger dem liksom saker som gör att de inte ska få uttrycka att det här är inte bra för mig. Det är väl lite, eller tabletter eller vad det nu, socker, ja, vad det nu kan vara. Lite den känslan blir det ju.
Det är väldigt lätt att fly idag. Alltså,
ja, det är det ju.
till vad fan som helst, om det är Netflix eller mobilen eller, alltså vi drar ju. Det är bara en sån här enkel grej man kan testa, bara liksom ni som lyssnar, att lägger ner liksom, antingen nu bara direkt efter det här är slut eller ikväll när det går lägger, men bara lägger ner och sen lägg handen på er på något sätt på bröst och magen någonting, så blunda och sen så räknar ni varje andetag, alltså så när ni andas in och ut så här, så räknar ni till ett liksom, ett, och sen tar ni två och så räknar, så följer ni varje andetag upp till 10. Och så får ni se hur den resan ser ut. Och många av er kommer vara lost vid 5-6. För att då har hjärnan tagit över och ska kicka igång på annat. Ja, just det. Och det så att det är en utmaning att bara räkna 10 andetag. För att det är så mycket brus. Så att jag tror det, så lite som vi inledde liksom det här. Om det finns lyssnare som är på en plats där man känner att jag skulle vilja göra en förflyttning här liksom. Jag tror en viktig grej är att hitta rätt barnmorskor, alltså som ska föda dig till den andra platsen. Det vill säga att du kan inte ta råd eller prata med folk som är lika rädda som dig eller som är ännu räddare än dig. Du måste hitta barnmorskor, brukar jag tänka. För det är det jag ser framför mig som har hjälpt mig att förlösas liksom, på olika plan. Att sådana som tror på dig, som vill vara med dig på den här resan, hitta dem. Och våga då uttrycka. Du måste också börja våga uttrycka kanske, för att du ska kunna hitta dem. Men också något som jag hade vid en tillfälle när jag tog upp beslutet var liksom, jag låg i badkaret, vet jag, så spolade jag fram bandet och sa så här, precis så som jag har det nu inom ett visst liksom en del i mitt liv och där jag inte mår bra, skulle jag kunna tänka mig att ha det så i 5 år till? Och då sa hela mitt system badkaret bara, nej för helvete, så här ska jag inte. Och då började jag tänka, okej, vad är de första justeringarna jag måste göra nu då? Vilka beslut måste jag ta? Eller behöver jag hjälp att bli speglad i för att kunna ta? För att, alltså om vi vill ha någon liksom vändpunkt i livet, så tänker jag, då måste man vända vid någon punkt i livet. Någonstans kan man kan inte fortsätta och tro det ska, utan då måste man göra någon korrigering. Och jag tänker också att vi har ett liv på oss, i alla fall i den här fysiska höljet liksom. Och det hjälper mig också mycket när jag ska ta beslut, eller som nu när jag sålde, liksom skänkt alla grejer, att ja, men varför man har ett liv på så ha lite kul. Vi tar det så allvarligt och vi fastnar i ett samma jobb länge, eller vi håller kvar i långa relationer. Det är inget fel i det, men bara att vi inte tror att det är så viktigt. Alltså det är en lek med former. Det är det livet handlar om. Och sen kan vi bara odla, ha någon slags kärlekskoppling och någon slags humor i det. Så tänker jag att lek dig fram i det här. Det finns inga chef eller polis. Alltså, likväl som jag satt i sandlådan som lite, jag är polis. Sen växer man upp och någon jobbar som polis. Men vi leker polis på ett sätt. Det är liksom ett spel. Och kan vi börja se igenom det lite, då tror jag också det ökar chansen att vi kanske vågar ta de där besluten. För att det är inte så farligt. Och som sagt, vi ska bara dö. Det är det enda vi alla vet. Det var någon som frågade mig så här, mycket fan ska det här sluta som när jag flyttar nu? Ja, det kommer sluta likadant för dig som för mig. Vi ska dö, det kommer se exakt likadant ut. Eller kanske inte precis innan, men vi andas ut en sista gång. Det är det vi kommer möta och så tar vi oss vidare. Men fram till dess så är vi fria. Och vi ska också veta att allt, för det är också så här, åh tack gode Gud för du gav oss liksom skördelagen som en livslag. Att allt du gör får konsekvenser. Och det är ju fantastiskt. Att jag köper en biljett till en konsert kommer få konsekvenser. Och jag kanske står på konserten och bara gråter av glädje. För att det är så det bygger. Dina val, allting får konsekvenser. Men det blir också så här, stannar du kvar ett år till på ett jobb där du mår skitdåligt, så kommer det också få konsekvenser. Det är det som är så kraftfullt. Men om du vill börja leka, om du ser mig dansa på Instagram och du kan vara och du känner jag ska börja testa i köket, då kommer det få konsekvenser. Var nyfiken på det. Se det som en spännande, inte ett avgörande skede, men jag kan väl inte dansa, hur skulle det se ut? Utan bara gå in mer i ett mode av spänning. Vad spännande att se vad som händer mig om jag börjar dansa. Oh, det känns lite jobbigt. Ja, visst det. Sätt dig på läktaren och titta på dig istället. Var där inne hela tiden. Så, wow, nu dansar. Oh, vad spännande liksom. Så att börja släppa fram livet igenom dig. Gör det möjligt. Åh,
Wow. Ah, vilket härligt avslut. Jag tänker vi har pratat i en timme. Det börjar bli dags att knyta ihop. Men det är ju det här det handlar om, Micke. Om man bara knyter ihop säcken så handlar det om att vara levande på det sätt som jag är levande till den dagen jag dör. Jag är på ett sätt, Linda på ett sätt, du Micke på ett sätt, du som lyssnar på ett sätt. Men vi kan inspirera varandra att våga hitta livet i oss.
Ja, släpp fram. Det står inte i passningsskugga. Man gör det som en liten knattefotbollsspelare. Man är arg på tränaren för att man aldrig får bollen. Och så säger tränaren, men du står ju bakom folk hela tiden. Man kan inte passa dig för du står i passningsskugga. Du behöver flytta dig lite. Och jag tror många av oss människor behöver, vi behöver bara flytta oss lite för att vi ska kunna få de här bollarna. Men vi... Och jag vill också bara säga... Om det är någon som lyssnar nu, ni sa att ni hade följt mig på sociala medier innan. Och det, jag är ju inte där längre på, alls liksom, på det sättet. Och det, ibland är människor så här, men Micke du behövs då, lalala. Och det, men just nu, jag vill bara säga det, att det är också ett medvetet val för mig att ta mig lite ur det. För att jag vet inte, jag har inte riktigt landat in i vad jag tror om det här med sociala medier. Om detta är bra för oss eller inte. Så att det är därför liksom, sen vet ju, jag har ju min app liksom och där allt man får på sociala medier får man ju där. Jag gör varje dag, jag gör inlägg, varje dag bjuder jag på grejer. Och sen finns det också då så att man kan prenumerera och så kostar det lite. Men det är också bara för att hålla den här plattformen vid liv. Men jag försöker ju verkligen hitta mina vägar att kunna inspirera så många som möjligt. Och när människor kontaktar mig liksom, det sker nästan varje dag. Jag försöker fortsätta vara generös och dela med mig eller sådär. Men som sagt, jag har tagit, tagit mig ifrån sociala medier på det sättet som jag brukade vara. Och någonting i mig sa att det var dags. Och jag vet inte om det är rätt eller fel, men det är någonting där som också skavde. Till slut.
Ja, precis.
Precis, vi känner igen den diskussionen, eller hur Linda? Vi är där också. Det är någonting som skaver, men det får ju vara upp till var och en också.
Sen vill jag träffa människor, kramas på riktigt. Alltså, när jag är ute, jag var nu i Hörja kommun för någon dag, alltså, jag vill ju känna människor nu, jag tror aldrig jag har haft sånt behov. Liksom. Det var kramkalas efteråt, vi stod och kramade, så det var så jäkla kul. Men det var också någon föreläsning nu som sa så här, men Micke, det där med AI, vad är verkligt, spelar någon roll eller något? Och gick jag ut i publiken och så bara tog jag tag i henne och så bara tog jag axlar. Känner du mig nu? Så liksom, ja, det är detta liksom. Fan.
Det är livet. Wow, så fantastiskt fin poddstund tillsammans, Micke. Tusen, tack tusen, själv. Tusen tack för ett fint samtal. Och tack Linda, tack till alla som lyssnade. Ta hand om er där ute och lev.
Ja, verkligen. Lev skiten ur er.
Man blir peppad, kände jag.
Ja, verkligen. Wow.
Avsnitt. Det är bra.
Verkligen. Tusen
tack så hemskt mycket för att
tack
jag fick
själva. Hej då!
Hej då!